Frivilligt gav han sitt liv och tog straffet på sig. Övervann mörker och grav. Banade väg för mig. Jesus är stor. Jesus är stor. Han har besegrat det onda. Ja, det finns kraft i hans ord. Jesus Kristus är stor. Tänk vad bra att Gud själv kom ner hit till jorden som människa. Tänk att det ingick i Guds plan, i Guds nåd och Guds barmhärtighet. Att han öppnade vägen så vi kunde gå på den här bron som går över syndens klyfta. Den bro som Jesus är när han öppnade vägen. Och idag i Romarbrevet så handlar det om 9:e kapitlet. Det handlar om Guds rådslut, om Guds egendomsfolk, Israel. Israel, 9:e kapitel, det handlar om Israels historiska betydelse. Sen kommer vi att komma till 10:e kapitlet som handlar om Israel idag och 11:e kapitlet som handlar om Israel i framtiden. De första 8 kapitlen här i Romarbrevet, det var ju läromässigt, det var dogmatiska undervisning. Och sen så kommer Paulus att tala här om Israels betydelse. Och det var ju genom löftet som kom. Israel var Guds egendomsfolk, men det var de som kom genom löftet. Löftet om frälsaren som skulle komma. Löftet om Messias. Det ingick i Guds plan. Han hade ett folk. De var inte bättre eller sämre än andra. Men de ingick i Guds plan, i Guds frälsningsplan för hela världen. Att alla människor skulle få möjligheten att säga sitt ja till Jesus. Ingen är förutbestämd till att gå förlorad, utan genom Jesus så är vägen. Vi kommer att komma, det står i en passus att Gud hatar Esau, men han älskar Jakob. Hatar han Esau? Ja, men det normala är ju att som människor beter sig så skulle han ju hata allihop. Jakob, den räven, han var min sann inte Guds bästa barn. Han luras och grejer med dem, alla de där får och grejer. Va? Han skodde sig alltså. Men han var utvald. Det ingick i Guds plan att, att Jesus skulle komma hit. Så var det. Det är intressant det här. Bosse, han talar om glädje. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har riklätt mig frälsningens klädnad. Och han har höllt mig i rättfärdighetens mantel. Sjöng vi i början på 80-talet. Och kanske framåt också. Jag gläder mig storligen i Herren. Jag gläder mig. Ty han har iklätt mig frälsningens klädnad. Han har höljt mig i rättfärdighetens mantel. Någonting som inte jag har gjort mig förtjänt av. Det finns ingen som har gjort sig förtjänt av frälsningen. Utan det är bara Guds nåd. Guds nåd, Guds barmhärtighet. Han vill, Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Han har öppnat vägen. Och möjligheten historiska här. Genom 9:e kapitlet i Romarbrevet så det talar om liksom Guds suveränitet. Att han, det är han som gör det han vill. Han tycker inte mer eller mindre om någon annan. Men Israel, de ingick i Guds plan. De är Guds egendomsfolk. Och det här leret som Gud använder. Krukmakaren, han gjorde olika kärl av samma klump. Och vi får acceptera det. Men Guds barmhärtighet, Guds nåd räcker till för var och en. Var och en som vill komma till honom. Står så här. Det sanna Israel är rubriken. Jag ska sätta på mig glasögon, tror jag. Jag har dem med mig i alla fall. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den heliga ande. Ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe. Mina landsmän efter härstamning. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten. Förbunden och lagen och tempelgudstjänsten och löftena. Det har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud prisat i evighet. Amen. Och från dem har Kristus kommit som människa. Vi kan ju följa i Gamla testamentet de olika, det står ju om olika, men och det är ju egentligen för det följer släktskapet, det mänskliga, och det är ju både på Josefs sida och på Marias sida som det följer upp. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte allt som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte det barn, är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Ty ett löftesord var detta. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. De kunde ju sagt som så här att ja, Abraham, han hade ju bara en son med Sara och det var löftesonen Isak. Sen hade han ju son med den där tjänstekvinnan Hagar, fick han ju Ismail som är stamfader och till araber och så vidare, va? Och då kunde de sagt, ja men det är klart att det var ju genom den riktiga frun, så det är klart det är. Men då drar han ett steg vidare. Han talar om Rebecka som fick två söner och de där var tvillingar. Men Esau, han kom fram först och Jakob kom fram som nummer två. Så att, och redan innan de hade kommit ut och liksom gjort varken bu eller bä, höll på att säga, så sa Gud att det är genom Jakob. Det är han. Så det beror alltså inte på om Jakob eller Esau var speciellt bra eller speciellt dåliga. För det finns ingen som kan uppfylla Guds krav. Utan det var att Gud älskar Jakob som vi kommer till. Det var han som var i den linjen som skulle leda till att Jesus kunde föda som människa här. Det ingick i hans plan, va? Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne, den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Esau, är han dömd att gå förlorad? Nej, står inte på något ställe. Det var en som sa att han hade ju svårt med det, hur Gud kunde säga att han hatar Esau och älskar Jakob. Men det sa en andra att det är ju mycket konstigt att han överhuvudtaget älskar Jakob, att han inte hatar bägge två. Men det har liksom inte med det, utan Esau, han har därmed inte sagt här nu att det står att Gud älskar Jakob. Så är det inte bara sagt att Jakob blir automatiskt frälst för det. Utan han var ju tvungen att ta emot, han var tvungen att tro han också. Det var genom tron. Nu ska vi se vart vi var. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människans vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao, just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Det kanske låter ruskigt, va? Förhärdar, det står ju att Gud förhärdar faraos hjärta. Vad var det för en fuling? Om man hade tänkt sig så här, farao god och mild och Gud vill väl mot Israels folk som ska vandra ut, och Gud förhärdar honom så han inte vill det. Nej, då är det konstigt. Men förhärda kan också översättas med att de kramar ur. Så jag tror att när det står att Gud förhärda faraos hjärta, då kan det vara att han kramar ur det som fanns där. Han klämde ur så att farao, han fick visa offentligt sitt rätta jag. För i hjärtat så var det liksom, ja, det är inget gott som är där, va. Han kramar ur så det var faraos rätta jag som visas där. Nu säger du kanske till mig, varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du, människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formar säga till den som formar det, varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vreden kärl som var färdig att förstöras, vad har du då att säga? Om han gjorde detta för att göra sin härlighetsrikedom känd på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berett för härligheten. Det är ju oss han har kallat, och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea, det folk som inte var mitt ska jag kalla mitt folk, och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där skall de kallas den levande Gudens barn. Men om Israel, utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Till snabbt och slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt, om Herren Sebaot inte har lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra. Vad ska vi då säga? Jo, hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte söker rättfärdigheten av tro utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen. Så som det står skrivet, se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam. Den som tror på Jesus skall inte stå där med skam. Det är mycket, det är kanske svårt att smälta det här. Men Israels folk, Guds egendomsfolk, de måste också ta emot frälsaren. Men det liksom inser ju inte det, de insåg inte det. Men det var ju när Jesus gick där nere, församlingen i Jerusalem, den bestod ju först av judar som hade kommit till tro på Messias. Precis på samma sätt som Paulus omvände sig. Han börjar ju med att den här Jesus, de trodde inte att han var Messias som skulle komma. Paulus trodde inte det, va? Han gjorde ju allt för att det som hade kommit till tro, det som hade tagit till sig löftet, det som såg, det som trodde på honom. Nej, nej, det går inte. Det är att liksom förhäva sig. Det är fel. Han jagar ju dem och skulle sätta dem i fängelse. Men Paulus, han fick ett möte med Jesus. Han fick ett möte med Jesus. Och det här mötet med Jesus, det är det som vi behöver. Judarna har inget liksom, de behöver ett möte med Jesus de också. Och så tror jag att det är, det kommer fram mer och mer. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på honom skall inte stå där med skam. Så det är tron på Jesus, inte gärningar och följa lagen. Men Israels folk, det är ju speciellt med dem. De var Guds löftesfolk. Vägen så att Jesus skulle kunna födas hit. Att Gud själv skulle komma hit ner till jorden. Och i nästa kapitel, det är ju den historiska betydelsen. Och i nästa kapitel så får vi se på hur, vad det har för betydelse idag. Och i kapitel 11 sen framtiden. Om det blir nästa söndag då det är påsk, det får vi se. Eller om det blir en annan påskpredika. Men det kanske går att få ihop. I alla fall, det var genom löftesonen. Abraham födde Isak. Det var löftet. Och sen Jakob födde det vidare. Rebecka, hon födde, det var Rebecka hon hette, som födde Esau och Jakob. Kära Jesus, hjälp oss att de här orden får landa i vårt hjärta. Och hjälp oss att vi får ta till oss det som står i ditt ord. Och hjälp oss att vi kan komma till den punkten att vi får se och vi ska välsigna Israel. Vi ska tacka Gud att han ville komma ner hit till jorden. Att han ville komma så att vi skulle kunna bli räddade. Att vi skulle kunna säga vårt ja till Jesus. Tro på honom. Lita på honom. och gå över bron, över syndens klyfta. Tack att det finns räddning och hjälp oss då så vi kan få uppleva också den här glädjen som Bosse talar om. Att vi får glädja oss storligen. Jag gläder mig storligen i Herren. Jag fröjdar mig i min Gud. Ty han har iklätt mig frälsningens klädnad. Och han har höljt mig i rättfärdighetens mantel. Och det är ingenting som vi har gjort oss förtjänta av att vi var speciellt bra. Utan det är beror på Guds barmhärtighet. Nu försvann korset och nu är korset tillbaka. Så än kan vi säga vårt ja till Jesus. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Jag inser att jag behöver dig. Och räddningen, vägen är ju den här sången. Jesus, kom in. Hela mitt sinn, kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bo kvar, min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Jesus, kom in, rena mitt sinn. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bo kvar, min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Om vi ber den bönen ärligt, då tar han sin boning, han kommer in. Och vi får gå vidare med honom. Vi får våra namn skrivna i livets bok. Amen.